Sportmåndag.
Det har vi fortsätter med, vi är med här nu och vi har vår gäst med äntligen här i studion och det är fysioterapeut Maria Degerlund från Ekenäs. Hjärtligt välkommen.
Tack ska ni ha.
Hörde, du har en diger idrottskarriär bakom dig. Du har spelat handboll i EIF, i handbollsflickorna, i Hicken och i Dicken och dessutom i BK 46. Och så har du spelat innebandy i hangeklubben Sledgehammer. Och så har du ännu tillhunnit med friidrott och skidning.
Stämmer.
Vad var egentligen din favoritidrottsgren?
Det är nog handbollen skulle jag säga. Mm. Som alltid har luggit mig nära hjärta. Och att de andra har nu liksom varit sånt som jag har sysslat med lite sådär på sidan om. Men att handbollen var min stora favoritgren.
Varför blev det så?
Ja, det är säkert den där lagandan och, som man får i lagsporter överlag. Då.
Så du har aldrig egentligen så hemskt mycket sysslat med det här att du är ensam på plan så att säga och gör ditt?
Nej, det är nog lagidrott som jag har sysslat mest med. Mm.
Fotboll hade ju egentligen inte spelat någonsin, kanske i skolan eller sådär på skoj.
Ja.
Men du har jobbat mycket med fotbollslag. Och nu på senare tid, bland annat med damlandslaget, om jag har förstått det rätt då.
Inte egentligen damlandslaget, utan det är juniorflicklandslag och det här U20-landslaget som vi var till Kanada med för ett år sedan.
Det var en upplevelse kan jag tänka mig.
Det var det, ja.
Nu har du också jobbat med Ekenäs IFs fotbollsherrar ganska mycket. Mm. Den här säsongen och också förra säsongen. Vad är din egentliga uppgift där?
Det är ju att sköta om skador främst. Att de skadade spelarna så tar kontakt med mig och kommer till mig och jag försöker behandla och få dem tillbaks i spel så fort som möjligt.
Är det så att du är med på matcherna där på plan eller är det först efteråt de kommer till dig?
Det är nog efteråt i princip. Att vi har nu i alla fall hittills haft det som så att jag är också före matchen och tejpar de som behöver få tejpas och sådana saker. Men sen på själva matchen så sitter jag ofta på läktaren och tittar på därifrån. Men det här
du springer inte ner på planen om det behövs?
Nej, inte. Jag går in till omklädningsrummet sen efteråt och kollar också att om det var någon som fick en skada så får man det genast upp vad heter det, följt och så.
Ja. Vilka är de vanligaste skadorna nu som de här EIF-killarna klagar över?
Det är nog fötter och knän och höftproblem skulle jag säga. Att benen överlag från, ja.
Är det här ett mycket skadedrabbat lag, EIF?
Nej, det tycker inte jag. Det är ju som med all idrott att små skador och små skavankar så hör lite till också. Mm. Inga sådana jättestora skador hade varit hittills ändå. Det är ju bra.
Det är ju så att i Ekenäs så väcker det här med konstgräs, eller kanske nog i hela Raseborg, mycket känslor och så. Jag tänkte här lite berätta om Carolina Kristensson vid Linköpings universitet i Sverige som i sin avhandling då i idrottsmedicin har studerat skadorna bland manliga fotbollsspelare som spelar i lag på elitnivå. Och den här avhandlingen visar på att lag som spelar på konstgräs har en ökad generell skaderisk. Är det här någonting som du liksom alls är medveten om?
Man har ju hört om de här siffrorna och de här undersökningarna och om det här med konstgräs. Och i och med att det blir mer vanligt med konstgräs så har man ju säkert också därför börjat undersöka och göra olika forskningar inom det här. Att jag har inte själv någon statistik över det, jag kan inte på det sättet säga eller påvisa hur det egentligen är. Men att det är ju klart att den här variationen mellan olika underlag gör ju att spelarna kanske på det sättet och drar sig lite mer skador för att det växlar så mellan olika underlag.
Då måste jag faktiskt säga att också i den här samma avhandlingen då av Carolina Kristensson så avlivar hon vissa myter och just bland annat det här då att det sägs att det är en sanning i fotbollsvärlden att när man byter mellan underlag så blir man mer skadad. Men hon ser i alla fall inget samband i forskningen då mellan skaderisk och hur ofta man byter underlag. Men hur det nu sen känns det väl en annan femma?
Det är ju så. Det är ju liksom individuellt också. Vissa spelare kanske är mera på det sättet att de påverkas mer av de här olika bytena från olika underlag. Och man är van att spela på lite mjukare gräs kanske, och sen plötsligt byter man till hårt konstgräs. Mm. Så, ja.
Mm. Skador, ja. De som någon gång har sett en fotbollsmatch eller oftare ser en fotbollsmatch ser att ganska ofta ligger de där spelarna där och har väldigt, väldigt sjukt, och så springer tejparen in och så sprutar man lite kylvätska på, så killen är skick igen. Hur mycket är det egentligen, hör du Maria, drama och skådespeleri, eller och hur mycket är riktiga skador?
No, alltså det är ju klart att det finns det där skådespeleriet också. Det vet vi ju alla som ser på fotboll att det finns där. Men inte vet jag, det också många av de här situationerna så är ju helt nog på sin plats att man springer in, för att fotbollen har blivit ganska fysisk, tycker jag, de senaste åren. Att det blir snabbare spel och det blir hårdare situationer. Och det tar ganska sjukt när man får en spark på benet.
Men hur är det med Ekenäs IFs fotbollsherrar? Filmar de, skulle du säga?
Ja, det vill inte jag ju gå in på och säga att de filmar, utan det är ju klart vissa situationer att man lite gör den värre att se ut än vad den kanske sist och slutligen gör, men att inte skulle jag säga att de ligger där och spelar alla sina skador, utan det är nog också befogat många gånger.
Ja. Jag har en sån där känsla, nu vet jag inte om jag borde säga det här, men jag har en sån känsla att karrar är mera benägna att falla omkull och få sjukt än kvinnor. Stämmer det här, Maria Degerlund?
No, jag har ju faktiskt jobbat väldigt mycket med på damsidan och flicksidan, och där kan jag ju säga att det är ganska ovanligt att de spelar och sådär, att där ser man ganska lite av sånt. Att där kan man nog kanske se den där skillnaden. Men då ska vi tänka att damfotbollen är också lite på det sättet nyare och så, att den har inte funnits lika länge kanske.
Kanske inte lika fysisk då, eller?
Ja, no, det eller? Är ju klart att det är skillnad på män och kvinnor. Det är det ju absolut. Men nu har damfotbollen också blivit ganska fysisk. Absolut.
Mm. Ja. No, jo, hur som helst, här filmas det i varje fall inte, utan här är det nästan allvar när det är dags med det här.
Veckans sportfråga.
Just det, ja. Varje vecka ställs våra världen en sportfråga, och så också idag förstås. Mm, och idag handlar frågan givetvis om fotboll, eftersom vi tydligen är inne på det tema här idag. I herrarnas fotbolls-VM i Brasilien i fjol hette matchbollen något så fint som brazuka. Den var väldigt läckt, den vägde bara 437 gram. Men hur många delar bestod den här bollen av? Och jag ger några alternativ eftersom jag är en hygglig kille. A, 32 delar. B, 16 delar. C, 8 delar. Eller D, bara 6 delar.
Okej, Kelly Clarkson säger jag.
Veckans sportfråga.
Handlar den här veckan om fotboll, och frågan lyder att i herrarnas VM i Brasilien i fjol hette matchbollen brazuka. Och frågan lyder helt enkelt så att hur många delar bestod den här bollen av, eller består den av? Alternativen A, 32, B, 16, C, 8 och D, 6. Och Marika Hildén har det rätta svaret här nu faktiskt.
Absolut, jag har funderat på hur bollarna där hemma ser ut, och jag har absolut ingen aning, men det rätta svaret är B, 16.
Okej, vad säger du, Maria Degerlund, vår gäst här, om det svaret? Hur låter det?
Jag tycker det låter bra. Det var det jag hade också själv i tanke, att 16 låter som en bra siffra, tycker jag, i det här fallet.
Det låter som en bra siffra, men det är tyvärr fel. För att rätta svaret är 6 delar, och det om det. Nyss sjöng ju förresten Kelly Clarkson "What doesn't kill you" och så vidare, "makes you stronger". Det för oss ganska bra till vårt tema här med fysioterapeut Maria Degerlund. Vi har talat om fotbollsskador, och jag skulle vilja veta lite hur man kan förebygga skador på ett bra sätt. Jag vet det här med tenjande och uppvärmning och allt som hänt, men om någon kille är benägen till exempel att få en knäskada, så vad gör du, vad säger du?
Det här med förebyggande skador så är en väldigt viktig del, och den har ju blivit mer och mer liksom påtaglig, och man har börjat tänka mera på den för tiden. Och det här, ja, det gäller ju att försöka bygga in det kanske i träningen i sig, det där förebyggande av skador, att det är ingenting man behöver göra så där enskilt före eller efter träningen. Visst kan man göra det, men att också så då får alla lite av den där förebyggande träningen också om man bygger in det till exempel i uppvärmningen.
Mm. Men hur mycket lyssnar de på dig sen och gör så som du säger?
No, jag tycker det är ju det som är det fina med idrottare, att de vill bli bra eller de vill hålla sig i skick, eller har du haft en skada så vill de bli bra och de vill tillbaks på plan igen, och de lyssnar nog tycker jag. Mm. Ja, det gör de.
Och tränarna tycker att det är en bra sak att du kommer in och säger att hej, hej, stopp nu, inte så där, utan gör det på det här viset.
Ja, när man kanske inte just går in då i den situationen utan man tar det då efter eller före. Och jag tycker att tränare nu för tiden också har en jättebra inblick i det här med skadeförebyggande, och de läser in sig på det och de lyssnar och ser och lär och så. Att det är nog en del i många föreningar redan nu att man jobbar med skadeförebyggande.
Spelare är ju förstås individer också, fast de är lagspelare. Och jag tror att spelare som någon gång haft någon skada så kanske är ännu mera lystra till det här. Men du säger att du får fram det här budskapet.
Ja, jag tycker det. Och det är ju en grej, de vet att det är bra. Mm. De vet att de behöver det många gånger. Det är ju det som gör att de lyssnar sen också och tar åt sig.
Oss vanliga motionärer så händer det också skador för. Till exempel på vintern man är ute och länkar och bäst sönder så vips i kull. Hur kan det är ju svårt att förebygga, förstås kan man ha nabba den där skorna. Men hur en vanlig motionär, en cyklist eller en som ska ut och jogga, hur ska man förbereda sig för att inte råka ut för någon dum skada?
No, det gäller ju kanske just att man, om du är, det beror ju på hur mycket du har hållit på genom åren. Men många av oss, när vi vill börja med någonting, så gör vi det för vad heter det, vi går all in med detsamma. Att vi kör för hårt helt enkelt, och det är ju då som kroppen hänger inte med och vi blir skadade. Att det gäller att ta det stegvis lite i gången och bygga upp efterhand, så kommer man ganska långt med det. Och se till att man är varm i kroppen före man börjar riva igång med något. Löpning till exempel.
Man ska vara toppidrottare direkt, även om man är en vanlig dödlig. Det är lite det.
Det är lite ja, så. Ja, ja, ja. Ja.
Men jag tänkte, nu hör du med dig själv, när du var det där aktiv, synet då tidigare aktiv idrottare, så var du självskadad? Behövde du själv fysioterapi?
Ja, jag tror faktiskt att mitt intresse för att bli fysioterapeut föddes när jag skadade mina knän. Jag har båda mina korsband opererade. Mm. Och i och med det så gick jag ju igenom ganska lång rehabilitering 2 gånger efter varandra. Så jag tror att i och med det så föddes också mitt intresse för fysioterapi. Att jag ville hjälpa andra i samma situation.
Precis.
Ja.
Precis.
Okej, det där en fråga till om jag hinner. Hur bra återhämtar sig motionärer från några skador om man har fått en försträckning till exempel? Går det långsammare för en motionär än för en toppidrottare?
Inte vet jag långsammare, men jag tror att många gånger är toppidrottarna kanske, de vet och de vill komma tillbaks fort, så de kanske gör den här rehabiliteringen, vi säger 3-4 gånger om dagen kanske de har till och med möjlighet att göra det, medan en vanlig motionär som jobbar kanske långa dagar så en gång om dagen kanske de gör den här rehabiliteringsprogrammet. Så att på det sättet kanske en idrottare kommer lite snabbare tillbaka. Men att det där är ju också individuellt.
Mm, ja.
Precis, och det säger fysioterapeut Maria Degerlund som vi har med oss här i studion idag. Tack ska du ha för att du kom.
Tack.